Det är måndagen den 6 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och till en ny vecka med podden. Idag ska vi återvända till det svenska och finländska NATO-processen. Det har snart gått 10 månader sedan vi ansökte om medlemskap. Och nu har som bekant alla länder utom 2 medlemsländer ratificerat våra ansökningar. Det är Ungern och Turkiet som kvarstår. Vad kommer då hända framöver och vad är det fler för knutar som måste lösas upp innan vi blir medlemmar? Med mig för att prata om detta har jag Anna Wislander som är director för Northern Europe på The European Center på The Atlantic Council. Varmt välkommen hit, Anna.
Tack så mycket.
Och med mig också Svante Cornell, director på Institute for Security and Development Policy. Välkommen du också, Svante.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja med att bara ni ska förklara vad det är ni kommer ifrån. Anna, Atlantic Council, vad är det för någonting?
Det är en opolitisk amerikansk tankesmedja för utrikespolitik och säkerhetspolitik. Vi kanske inte är så kända i Sverige men rankas bland de topp 10 i världen. Och har huvudkontor i Washington DC men täcker egentligen analysmässigt stora delar av världen. Och jag är chef för vårt kontor i Stockholm som vi öppnade 2016.
Okej. Okay. Och Svante, Institute for Security and Development Policy, vad är det för någonting?
ISDP är ett oberoende institut som sysslar med forskning och analys och syftar till att hjälpa beslutsfattare i både statlig och privat sektor att få bättre förståelse för viktiga världsregioner, särskilt från Europas östra gräns till Stilla havsasien.
Perfekt. Och nu ska du få hjälpa mig och mina lyssnare med att begripa mer om den här processen. Jag tänkte att vi ska börja på ett väldigt övergripande plan. Anna, sammanfattningsvis, den svensk-finländska ansökningsprocessen till NATO, var befinner vi oss nu, om du kortfattat beskriver?
Ja, det är ju en process som historiskt sett har fortfarande gått väldigt snabbt om man jämför med andra utvidgningsprocesser. Men den har, som nog de flesta har förstått, stött på vissa svårigheter. Och jag tror man också måste vara ärlig med att den kan bli bekymmersam som det ser ut då för Sverige i första hand. Det har ju varit sagt och bestämt och planerat så att Sverige och Finland skulle gå in hand i hand. Men nu finns det ju vissa möjligheter också då som vi kanske återkommer till att Finland går in först.
Mm. Ja, det ska vi absolut återkomma till. Tänkte först bara fråga. I Sverige så är det ju så att, jag vet inte vad den allmänna uppfattningen har varit, men en del sa ju liksom när vi ansökte att det här skulle bli en ganska snabb och smidig process. Sen har ju då problemen dykt upp. Om vi pratar då lite bredare NATO-kretsar, de du umgås och pratar med både USA och Europa, de här problemen som Turkiet har ställt upp, var de lika överraskande som er, för er som det var för många i Sverige, eller var det mer väntat?
Jo, men det var väl både och. På ett sätt så blev de överraskade därför att det förbereddes under den här händelserika våren, förra våren, när Sverige och Finland då började ställa om och det blev tydligt att vi ville ansöka om medlemskap. Så gjorde NATO, förberedde då ett snabbspår, att detta skulle gå väldigt, väldigt snabbt. Att man, och Turkiet var med och förberedde det. De har ju en delegation vid NATO som alla andra medlemsländer. Och där var egentligen inga signaler att det skulle bli problem. Men sen var det ju bara några dagar innan vi skulle skicka in ansökan och detta var ju planerat vilken dag det skulle bli. Då så började president Erdogan uttrycka sina betänkligheter. Och då kan man väl säga att då kanske inte så många blev förvånade att det var just Turkiet som hade betänkligheter bland de allierade. För det har hänt förut att Turkiet då i sen skede lägger käppar i hjulet och vill ha någonting som de då ser en möjlighet att förhandla fram. Så på så sätt tror jag att det var många allierade som sa ja, men det här har vi sett förut och det här är liksom typiskt Turkiet.
Mm. Får jag fråga, nu ställer jag kanske en väldigt barnslig fråga, men vems fel anser man det är att saken tar lång tid? Är det Turkiets eller Finland och Sveriges eller bara Sveriges, eller ser man delat ansvar så att säga? Om det går att uttala sig generellt om det?
Ja, alltså tidsperspektivet är ju intressant, för att redan då när president Erdogan uttryckte sina betänkligheter så sa ju många Turkietkännare att ja, men det här har att göra med att han vill positionera sig inrikespolitiskt inför nästa val. Och då tänkte man, om man inte känner till Turkiet så väl, att det kanske ligger några månader fram i tiden, men det låg ju då ett år fram i tiden, och jag blev också väldigt förvånad när jag hörde det första gången. Men så var det ju, och det har ju många liksom bekräftat sen att detta använde han på det sättet. Så att på så sätt så finns det ju en dynamik i detta som man liksom inte kan säga är någons eller någon annans fel. Sen kan man väl säga att det kan ju vara intressant för Sverige att notera att jag pratade med en del NATO-länder och inom NATO, så man har ju respekt för, det har ju vi också uttryckt sen, att Turkiet har haft och varit väldigt utsatta för terrorism och terrordåd, och att Sverige har haft en lagstiftning som inte varit lika sträng som andra länders till exempel, och det håller vi ju på att se över, och det hade vi ju en process vi hade startat redan innan det här kom upp från Turkiets sida. Men jag menar, så att det där kan man ha viss förståelse för, tror jag. Men sen i slutändan nu, att det ändå går långsamt, där faller ju skuggan på Turkiet. För vi ska ju komma ihåg att 28 av 30 medlemmar av NATO, för de är ju helt klara. Regeringarna har godkänt Sverige och Finland, deras parlament har godkänt Sverige och Finland. Och på så sätt är det ju Turkiet och Ungern nu sätter ju käppar i hjulet för det som en majoritet av NATOs medlemsstater vill ha, det vill säga svenskt och finskt medlemskap också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi ska slippa in Svante, för jag vet att det här med Turkiet är någonting du kan speciellt. I relationen med Turkiet, vi minns ju alla då förra sommaren man slöt det här trilaterala överenskommelsen mellan de tre länderna, och sen verkar det ändå rulla på ganska bra under hösten, men sen så har det ju liksom blivit andra tongångar nu under vintern. Vad skulle du säga är läget just nu i Turkiets inställning till det svensk-finländska NATO-medlemskapet? Var befinner sig Ankara så att säga?
Alltså jag skulle säga, den grundläggande situationen är väl att Turkiet av olika skäl vände då i den här processen. Man hade ju, som Anna berättade, inte fört några invändningar under den tidigare delen av processen, när man då plötsligt la in det här vetot då, så att säga, och ville få ut någonting av det. Jag har en känsla av att det här fick sitt eget liv i Turkiet. De upptäckte en massa saker om Sverige som de kanske inte riktigt visste. Till exempel det här med relationen som förra regeringen hade till Amineh Kakabave, eller för den delen hur mycket PKK-verksamhet egentligen hade varit i Sverige. Det var inte alla i Turkiet som kände till detta. Men så att oavsett vilka saker som Turkiet egentligen ville ha från början, så tror jag att det här fick sitt eget liv lite grann. Och är naturligtvis också kopplat till mycket större storpolitiska frågor. Och där är det ju grundläggande för Turkiet, relationen som NATO-länder, särskilt USA, har till de kurdiska styrkorna i Syrien, som Turkiet uppfattar, och egentligen västerländska underrättelseföreträdare erkänner, är starkt kopplade till PKK. Och Turkiet ser då att så kallade allierade inom NATO som stödjer grupper som då hotar Turkiets säkerhet på ett väldigt allvarligt sätt, det här är någonting som man inte tänker acceptera, och tidigare så har man inte haft någon hävstång att använda mot USA och NATO, men nu har man alltså hittat denna hävstång, detta leverage, att försöka få ut någonting på de här fronterna för att kunna godkänna Sveriges och Finlands NATO-medlemskap. Sen kan man väl också tillägga att det inte är riktigt klart vilka diskussioner som har förts mellan Ankara och Moskva också i de här frågorna. Mm.
Men är det alltså kurderna, PKK och terrorism, är det där så att säga smärtpunkten ligger? För det dyker ju upp andra saker också, det har ju pratats om att koranbränningar har spelat roll och annat. Så här. Men skulle du säga att det är just kring terroristbekämpning utifrån ett turkiskt perspektiv, där det är man vill ha ut saker och ting verkligt.
Ja, i första hand om man talar på vad man vill få ut, ha ut från Sverige, så har ju Sverige sedan egentligen slut på 80-talet haft en relation till den kurdiska frågan som har varit väldigt olik andra europeiska länder, där Sverige har haft en betydligt mer förstående attityd till PKK som organisation, samtidigt som man har haft ett starkare engagemang för den kurdiska frågan i allmänhet. Och det är ju inte någonting som har funnits i resten av Europa på det sättet. Men jag tror att det är ju två svårigheter med den här frågan att förstå exakt vad Turkiet vill, är att det är just vissa saker man vill ha från Sverige. Sen vet vi inte exakt vad man vill ha från USA. Det pratas mycket om F-16-plan, det pratas om andra saker, och där kommer ju frågan om de kurdiska grupperna i Syrien och deras relation till USA in. Så det finns ju, det är lite grann som ett isberg. Vi ser vissa saker på ytan, men vi vet också att det finns saker under ytan. Eller som Donald Rumsfeld hade sagt, unknown unknowns i de här fallet.
Och om vi bara dröjer lite till vid Turkiet, Svante. Anna nämnde då inrikespolitikens roll. Nu är det ju val i Turkiet. Det är väl då den 14 maj som gäller om drygt två månader. Hur ska vi tänka kring det? Innebär det valet att när det valet väl genomfört, att vi hamnar i ett nytt läge? Och vad kan man då säga, om vi utgår från svenska intressen, hur vill vi att valet ska gå för att det ska gå så speedigt som möjligt för oss?
Jag tror att det viktigaste vi vill är att valet ska bli avklarat, så att vi inte befinner oss i en process där turkiska politiker, särskilt Erdogan, behöver hitta fiender utomlands för att förbättra sina ganska dåliga opinionssiffror. Så oavsett om Erdogan sitter kvar eller om det blir en annan regering, och det vet vi väldigt lite om på grund av den stora osäkerheten efter jordbävningen, så är det viktigaste att valet blir avklarat. För det har vi ju sett tidigare, att inte bara att turkiska politiker som Erdogan vänder ganska fort i vissa frågor när valen är avklarade, det gör man kanske i många länder, men även att president Erdogan i presskonferensen med statsminister Ulf Kristersson i Ankara, när de träffades snart direkt efter vårt val i Sverige, var väldigt öppen med att det handlade om den turkiska befolkningens syn på saker och ting, och att han hade ett val ganska snart.
Anna, hur oroad har man blivit, i den mån man har blivit oroad alls, i NATO-kretsar kring att den här processen dröjer? Finns det skäl till oro? Är det så att säga saker som ligger på is nu som behöver göras snabbt, som inte kan göras? Kan du beskriva lite hur man tänker kring det?
Ja, jag tror att det beror på lite grann hur tidsperspektivet ligger, hur orad man ska vara för den processen. Som det ser ut nu då, i och med att vi är inbjudna, även av Turkiet ska man säga, det var alla medlemsstater som bjöd in oss, så har vi den här statusen som invitees tillsammans med Finland. Och det innebär att vi deltar i alla politiska arbetsgrupper och möten som pågår i NATO, och vi deltar i alla militära aktiviteter, allt utom det som rör en viss grupp som handlar om kärnvapenplanering och samordning. Där deltar vi inte. Men vi har till exempel fått såna här försvarsplaneringsmål som alla NATO-länder har. De har vi precis fått, även om vi är inbjudna. Så att vi kommer ju kunna jobba på många sätt ändå. Så på kort sikt så påverkas det inte så där jättemycket. Men det som kan vara lite oroande tycker jag, det ena är det här att vi har gått från en linje när Sverige och Finland ansökte hand i hand. Alla ratificerade oss tillsammans och vi skulle gå med hand i hand. Nu har vi sett en spricka här, och den är lite orsakad av Turkiet faktiskt. För Turkiet har upprepade gånger tryckt på Finland och sagt att ja, men det är vi okej med er, men det är Sverige som vi har problem med. Och detta har Finland har lyssnat på. De har själva val här i april. De har känt på något sätt historiens vingslag att ett litet land har vissa möjligheter och man ska ta chansen när man får den, och nu vill de gå med i NATO. Och så finnarna har då i dialog med NATOs generalsekreterare och USA tryckt på för en linje, eller format en linje, där man inte är hand i hand med Sverige längre, utan båda ska med så snart som möjligt, men man har då öppnat upp för att Finland kan gå med före om Turkiet nu ratificerar bara Finland och inte Sverige. Och det här är ju någonting som på sikt skulle kunna bli ett bekymmer för oss, beroende på valutgången då, som Svante redogjorde för. Men om vi får en situation där Finland är ratificerade men inte Sverige och man fortsätter, Erdogan fortsätter att sätta käppar i hjulet för svensk medlemskap, då hamnar vi i limbo. Och då uppstår det problem som gör, till exempel då rör försvarsplanering, olika typer av beslut kring ledningsstrukturer, gemensamma uppbyggnad av militär förmåga och så vidare. Men och sen en annan process som kan bli bekymmersam där, som jag märker av mer och mer i diskussionerna kring NATO, det är ju att frågan om Ukraina seglar upp allt mer. Ukraina som framtida medlem i NATO, då får man en helt annan diskussion när man pratar om utvidgning. Så jag kan se framför mig, om det skulle bli så att Finland kommer med, Sverige sätts åt sidan, vi invertir men ändå inte riktigt med, och sen så ska man lösa ut hela den enorma frågan om det blir någon slags riktning i Ukraina-krisen. Ska Ukraina bli medlem, vilka säkerhetsgarantier, hur är det kopplat till någon slags framtida återuppbyggnad av Ukraina om det blir slut på kriget och så vidare. Så att, det är många stora bollar i luften och det finns ett visst fönster nu som är viktigt. Jag tror inte vi hamnar helt åt sidan, men vi kan ju också hamna i en situation som där vi har ett begränsat handlingsutrymme helt enkelt. Och det tror jag inte är en bekväm hållning för oss politiskt heller.
Svante, vad tänker du om det? Om Sverige och Finland börjar separera i ansökningsprocesserna, är det så att säga den turkiska linjen nu att Finland är okej men Sverige fortfarande är no-no?
Ja, det är den turkiska linjen, men vi vet ju inte hur djupt den linjen går. Jag tror att det är ett försök från Turkiets sida. De har ju hamnat under ganska stark press. Och då när det blev ganska tydligt att mycket av deras frågorna de tog upp då handlade ju mer om Sverige än Finland från början. Det var ju väldigt tydligt. Så det är ju ett sätt att visa på att även om det kanske vi inte riktigt köper det, att Turkiet är inte det landet som skapar onödiga problem, utan vi har inga problem med Finland, därför släpper vi in Finland. Så det är ett sätt på något sätt att tillmötesgå lite grann den kritiken. Men det sätter ju fortfarande lika stora käppar i hjulet för hela processen och för den nordeuropeiska säkerheten allmänt sett. Och det är ju någonting som man i Turkiet är fullt medveten om. Så att jag tror att det är ett sätt för Erdogan att kunna på något sätt visa lite goodwill samtidigt som man fortsätter att utnyttja situationen för inrikes och även potentiellt andra ändamål.
Anna, från amerikanskt håll och amerikansk horisont, hur har man agerat därifrån hittills? Och vad vet vi, eller kommer man agera, kommer vi få någon hjälp från Washington helt enkelt i den här processen framöver? Vad vet vi om det?
USA har ju redan från början backat svenskt och finskt medlemskap väldigt starkt. Man ser stora fördelar med att Sverige och Finland går med i NATO och går med samtidigt i NATO. Det gagnar hela alliansens säkerhet. Och man kan se detta, man gjorde ett snabbspår när kongressen behandlade och ratificerade våra medlemsansökningar som en ett tecken på detta också, med väldigt stor enhällighet kring röstade man ja. Sen så lämnade man lite tid då för Sverige, Finland och Turkiet att jobba med det här trilaterala avtalet som man har haft under sommaren och hösten. Och sen när man såg att detta inte gav några resultat, och för svensk del har det ju bara försämrats egentligen från december och framåt med de här aktiva åtgärderna, koranbränningen och annat. Så gick Biden-administrationen in och egentligen la in att Turkiet skulle kunna få köpa F-16 slash modernisera sina F-16 som de har, alltså amerikanska stridsflyg. De vill också ha beväpning till stridsflygen. Och detta är någonting som som amerikanerna har helt satt på is i ett antal år, i och med att Turkiet för ett antal år sedan köpte avancerade ryska luft- och missilförsvarssystem. Men då sa Biden-administrationen nu i januari att ja, men vi kan tänka oss att gå vidare med detta om Turkiet ratificerar Sverige och Finlands medlemsansökningar. Men detta har lite hamnat i limbo kan man säga, för Turkiet har då sagt att ja, men vi vill först F-16 och sen ratificerar vi ungefär. Så det är lite moment 22 över det hela. Har inte riktigt rört på sig. Men det är klart, pratar man med administrationen nu så säger de att nej, men det här, vi är i full fart framåt. Det här kommer vara löst till NATOs nästa toppmöte som äger rum i Vilnius i mitten av juli i år. Men det återstår ju lite att se.
Hur är det med övriga NATOs medlemsländer? Tänker främst exempelvis Danmark, Norge är väl utomordentligt intresserade av att det här ska gå snabbt. Tänker även hur man ser det från Londons perspektiv och andra stora NATO-länder. Har vi sett någon?
Andra medlemsländer i NATO, de har ju ett mycket starkt stöd för svenskt och finskt medlemskap. Och det är viktigt att de fortsätter uttrycka ett sådant stöd för oss. Det gör de också hela tiden. Det gagnar säkerheten för hela alliansen. Det gagnar säkerheten i norra Europa. Man trycker på att Turkiet och Ungern ska ratificera, som 28 medlemmar redan har gjort. Men det finns en enhällighetsprincip i NATO. Det finns ingen överstatlighet. Så även om 80 eller 90 eller 95% av alla vill ha det på ett visst sätt, så måste det vara 100%. Och ingen kan egentligen tvinga någon annan. Och det är det vi ser nu med Turkiet och Ungern. Och då gäller det ju att om man inte kan argumentera för att de lyssnar på goda argument, så måste man kunna ha någon slags påtryckning eller förhandlingsposition för att kunna få fram en lösning. Och där är det egentligen inte så många länder som har sådana positioner att använda helt enkelt i NATO, utan det blir mycket att blickarna går till USA och Washington.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Nu har vi pratat mycket om Turkiet. Hur är det med Ungern? Där skulle man egentligen parlamentet ha röstat den här veckan, men du sköts ju fram 2 veckor. Anna, vad gör du för bedömning om processen där?
Ja, Ungerns process, den är ju kopplad inte bara till det här med Turkiet utan också till EU. Och jag hoppas att det fortfarande är så att Sverige då som EU-medlem och tillsammans då med de andra länderna kan trycka på så att vi får loss den kopplingen som de gör kring detta. Vi har ju en ungersk parlamentarisk delegation som kommer till Sverige, om det är som imorgon, för att diskutera med våra riksdagsledamöter. Och sen ska Ungern också rösta igenom en del lagstiftning som EU har krävt, och sen vill man då få loss EU-bidrag som har varit frysta. Så att vi får väl se om det är kopplat till de här frågorna. Det är ju mycket hummande från Ungerns sida, men det verkar väl vara något i den stilen. Och det vore ju väldigt bra om Ungern kunde ratificera Sverige och Finland här kommande veckorna, så att det endast är då Turkiet kvar att lösa. Mm.
Svante, om du ska ge regeringen råd inför fortsatt process här, framförallt då gentemot Turkiet, vad tycker du, vad tror du är det klokaste sättet att agera?
Jag tror att på många sätt har den svenska regeringen gjort, eller båda regeringarna, den socialdemokratiska och sen den Kristersson-ledda regeringen, gjort så gott man kan. Den svåra avvägningen är ju hur mycket man ska gå Turkiet till mötes och hur mycket man ska hålla på en ganska principfast linje att vi gör vissa saker men inte mer. För risken är ju annars att det blir en slags slutande bana där mycket vill ha mer, och ger man lite till Turkiet så vill de ha ytterligare eftergifter, så att säga. Så att där är ju frågan att man ska ha en typ av tålamod, som att förstå att det här är egentligen i första hand, men bara i första hand, interna turkiska processer. Och sen är det ju så att vi har haft, det är bara att inse att vi lever nu i en annan geopolitisk värld. Vi har ju känt att vi har varit lite skyddade från den typen av, ska vi säga, ful storpolitik som många andra länder har hanterat över årtionden. Och vi har inte riktigt gjort det. Vi har inte riktigt känt ett behov att ha den här typen av långsiktiga strategiska beräkningar där vi har känt att vi kan lätt, så att säga, vara lite grann världens samvete och kritisera länder som Ungern och Turkiet för en massa saker hit och dit utan att det egentligen kostar Sverige någonting. Så senast för ett och ett halvt år sedan var det väl ingen som trodde att Sverige skulle behöva Ungern och Turkiet för saker som är absolut centrala för Sveriges säkerhet. Men där är vi idag och det betyder att vi måste ha ett helt nytt tänkande kring utrikespolitiken, tror jag. Så det handlar inte bara om vad regeringen ska göra nu, utan det handlar om att lägga om ganska stora delar av vår utrikespolitik så vi tänker väldigt mycket långsiktigt och sätter Sveriges nationella säkerhet först innan, så att säga, vi pratar om andra frågor som är lite grann lyxiga frågor i utrikespolitiken, som att ha åsikter om väldigt många olika saker i andra, vad andra länder gör.
Samma fråga till dig, Anna, ifall du skulle ge regeringen ett råd, hur lyder det?
Jag tror det är viktigt nu att verkligen stå fast vid vår NATO-ansökan och att snabbt få igenom all den lagstiftning som är kopplad till NATO-medlemskapet. Det gjorde finnarna förra veckan och kopplade och klubbade igenom det, och jag hade allra helst sett att vi hade varit synkade där också, men det ska ju ske nu i mars, har regeringen aviserat, och det tycker jag är viktigt, att vi ska vara lika redo som dem om, mot förmodan får man väl ändå säga ändå, men ändå en viktig signal om Ungern och Turkiet nu ratificerar, så ska vi vara lika redo som Finland att snabbt bli helt fullvärdiga medlemmar. Jag tror också det är viktigt att fortsätta ha en dialog med folkopinionen om NATO-medlemskapet, vad det innebär, varför det är viktigt. Och sen det tredje är ju givetvis att fortsätta jobba i korridorerna i Washington DC och i NATO, att de hjälper till att hålla trycket uppe på Turkiet om det här nu skulle dra ut på tiden.
Mm. Och avslutningsvis, prognos framöver, Svante, när blir Sverige medlemmar, tror du?
Det är väldigt svårt att säga. Om jag skulle tro att det finns en god chans att den här processen kommer i alla fall att vara avklarad innan detta året. Mm. Men det finns många frågetecken kvar och många saker vi inte känner till.
Vad säger du, Anna? Vågar du dig på en prognos?
Ja, en optimistisk prognos är ju toppmötet i Vilnius mitten av juli, och mer pessimistisk syn skulle vara NATOs toppmöte i Washington i april nästa år.
Stort tack för det. Vi får väl hoppas på det bästa. Stort tack, Anna Wieslander och Svante Cornell, för att ni var med i podden idag. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack för inbjudan.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.